När vi bodde nere i Etiopien så förestod min hustru ett litet sjukhus nere i bushen. Och det var ett upptagningsområde på 35 000 människor där. Och det gjorde ju att väntrummet var alldeles fullt varenda dag. Men jag var imponerad av de här enkla människornas stora tålamod som kunde sitta där i värmen hela dagen och vänta på sin tur. Och ibland så händer det att en del av personalen bara försvann. Det är för att det var någon i byn som hade dött och då måste man ju gå dit och visa sin medkänsla. Och då fick patienterna vänta ännu längre. Men de tycktes inte beklaga sig över det. Och det var en viss kontrast när jag fick ett läkarbesök på Sahlgrenska av talartid. Jag satt i väntrummet tillsammans med några andra. Och så plötsligt så reser sig en man och gick fram till receptionsdisken och slog sin näve i den och skrek med hög röst förargat: "Vad är detta för ställe? Här har jag suttit och väntat i 20 minuter." Och jag tänkte på Afrika och jag skämdes faktiskt och den mannens vägnar. Ändå måste jag tillstå att jag själv har väldigt svårt att vänta. Och stå i kö, och inte minst om man nu sitter där på akuten någon gång och får vänta timme efter timme på att det ska bli min tur. Och jag får snabbt för mig att de har nog glömt bort mig. Och jag förstår mycket väl de som går fram till receptionsluckan och frågar: "Hur lång tid är det kvar egentligen?" I väntrummet sitter man inte och betvivlar läkarens förmåga och goda vilja att kunna hjälpa. Men varför tar det så lång tid? När ska det bli min tur? Varför händer liksom ingenting? Eller när man stressat sitter i en bilkö och säger till sig själv: varför blir det inte grönt ljus någon gång? Och det är bara sekunder det handlar om. Eller man väntar på en försenad spårvagn och säger till sig själv: varför kommer den aldrig någon gång? En timme kan vara väldigt lång beroende på vad man väntar på. Ibland kan det vara att man väntar på att en predikan ska ta slut. Du har väl hört om den pastorn som predikar länge, länge. Men så säger han till slut: "Åh, nu förnimmer jag att Jesus vill att jag ska sluta." Och så sa han amen och församlingen sjöng genast: "Vilken vän vi har i Jesus." Ja, du kanske känner igen dig i någonting av det här. Och ändå så är det väldigt ringa exempel på, egentligen ingenting mot vad det är att känna sig bortglömd av Gud. Var finns Gud när man tycker sig behöva honom som bäst? Det är precis vad psalm 13 handlar om. En psalm där David beskriver sin förtvivlan över att känna sig bortglömd av Gud. Han skriver förmodligen både text och musik och överlämnar det till körledaren, som det står i början på den här salmen, för att den ska övas in av kören och framföras i den offentliga gudstjänsten. Och förmodligen var det också så att hela församlingen skulle lära sig att sjunga den här salmen. Det betyder alltså att alla fick ta del av den oro och ångest och den jobbiga frågeställning som David brottades med. Men David skämdes inte för att vad folket eventuellt skulle tänka eller tycka om honom som ledare och kung, som öppet kunde utgjuta sin klagan på det sättet inför Gud. Sådana psalmer sjunger inte vi idag. Psalmer i vilka man undrar över vad Gud har tagit vägen någonstans. Varför gömmer Gud sig? Varför har Guds motståndare sån framgång? Men det är just den här ärligheten, tror jag, inför livets alla skiften som gör att just Saltaren är Bibelns mest älskade och lästa bok. Har varit så under 3000 år. Har du tänkt på det? Och det var den tidiga församlingens första sångbok. Den klagan som David ger uttryck för här visar egentligen på en djup förtrolighet med Gud. För det är ju bara den som man har förtroende för som man vågar vara öppen inför och säga som det är. Vet du om att en tredjedel av Saltarens 150 psalmer faktiskt är har klagomotiv i sig. Det vill säga 50 psalmer i Psaltaren handlar om de här klagoropen som psalm 13 ger uttryck för. Så är det inte i vår sångbok och inte heller i lovsångsreportaren. Jag har efterlyst lite mer klagosånger faktiskt. För det behöver man också få ge sitt hjärta i när man har det på det sättet. Psalm 13 är en kort psalm, bara 6 verser. Men det visar också att våra böner behöver inte vara långa för att vara effektiva. Gud ser till hjärtat och inte de många orden, eller hur? Och många av Bibelns mest effektiva böner är faktiskt korta böner. Tullindrivaren som stod där bak i templet, han bad bara: förbarma dig över mig, en syndare. Och det gjorde Gud. Han förbarmade sig. Och han gick hem, står det, mer rättfärdig än den andra. Rövaren på korset bad: Herre, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Och den korta bönen räckte för att Jesus skulle svara: sannerligen säger jag, idag ska du vara med mig i paradiset. Psalm 13 innehåller 3 avsnitt. Först är det klagan över att känna sig bortglömd av Gud, de första 2 verserna, vers 2 och 3. Sen kommer vers 4 och 5, bön om att Gud ska gripa in och svara. Och så slutar psalmen med en förtröstan på Guds godhet trots allt. Så psalmen rör sig ifrån Davids naturliga tillstånd av besvikelse, desperation och förtvivlan och övergivenhet till en övernaturlig visshet om att Gud är oföränderligt god under allt. Det börjar i moll och det slutar i dur. Vi vet inte säkert vad det var för historisk bakgrund till den här psalmen, men det kan mycket väl handla om de många år som David var förföljd av kung Saul. Och i så fall, ja, vi vet att vi befinner oss 1000 år före Kristus, alltså 3000 år sedan skrevs den här psalmen. Profeten Samuel hade kommit till Betlehem på Guds uppdrag för att smörja den unge herdegossen David till kommande kung över Israel, eftersom Saul hade svikit sitt uppdrag under Gud. Och trots att Saul visste om att Gud hade avsatt honom, så gjorde han allt han kunde för att förhindra att David skulle bli erkänd som kung. Och under många år så förföljde han David i avsikt att döda honom och bli av med honom. Så kanske var det under dessa år eller liknande omständigheter som David skrev den här psalmen och formade den här bönen. Eller kanske var det en tid av sår, depression och sjukdom som han gjorde det. Gud har ju kallat David en man efter sitt eget hjärta. Gud älskade David och David älskade Gud, även om han kom att begå stora misstag och grova synder emot sin Gud, vilket han sörjde över senare. Men psalm 13 visar att även Guds fruktande människor faktiskt kan känna sig bortglömda av Gud och övergivna av Gud. Psalm 13 och andra liknande psalmer censurerades inte bort från Bibelns litteratur. Tvärtom, den helige ande var med och sanktionerade just också de här uttrycken och de här psalmerna och de här formerna av bön. Och psalm 13 visar på att vi inte behöver låtsas som att allt är bra när det egentligen inte är bra. David skäller inte på Gud. Han utgjuter inte bitterhet mot Gud. Men han kan bara inte begripa varför Gud inte handlar och gör någonting när han har det på det här sättet. Hur länge ska jag behöva vänta, Herre? Hur länge? Och det svåra kanske inte var att han hade drabbats av de här prövningarna, vad det nu var. Utan det svåra var att den aldrig tycktes ta slut. Den bara fortgick hela tiden. Utan att se någon ände på det hela. Hur länge ska det hålla på, Herre? Hur länge ska jag vänta? Men lägg märke till att David riktar sig till Gud med sin klagan. Han riktar sig till Herren. Det betyder att han ändå är viss om att det är Gud som har makten att göra någonting. Det är inte det han grubblar över. Han hade ju själv varit med om hur Gud med sin kraft hade hjälpt honom att fälla den store jätten Goliat. Han visste att Gud kunde. Men den vetskapen att Gud var mäktig men ändå inte ingrep försvårade ju bara problematiken och gjorde det ännu svårare för David att förstå. Gud kan ju förändra omständigheterna. Ja visst. Och han har ju redan utvalt mig, tänkte David. Jag är ju den kommande kungen enligt Guds egen vilja. Men varför ska jag då hålla på och fly år efter år för mitt eget liv? När ska du gripa in, Gud? Har du helt glömt bort vad du har lovat? Ursäkta mig om jag tar en liten komisk historia mitt i detta, inom parentes. Jag bad för en gammal man som var ganska skröplig och godhjärtad. Men när jag sagt mitt amen, när jag hade bett för honom, så sa han generöst och med en ursäktande ton: ja, ja, han gör väl så gott han kan. Jag och David delar inte den teologin förstås. Vi vet att Gud kan och han kan göra mer än vi tror. Men David såg inte minsta tecken på att Gud kom ihåg honom i hans nöd. Så det värsta för David var inte det som hade drabbat honom. Det värsta var att mitt i detta svåra lidande känna sig bortglömd av Gud. Eller till och med att Gud medvetet glömde honom eller gömde sig för honom. Hur länge, säger han, ska du dölja ditt ansikte för mig? Jag ser det ju inte. Och Guds ansikte är ett uttryck som avser Guds godhet och närhet. Vi ber ju det och vi ska göra det i slutet av gudstjänsten. Den aronitiska välsignelsen från fjärde Mosebok. Herren vände sitt ansikte till oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss. Ja visst, men nu ser David inte den minsta glimt av Guds ansikte. Det är precis som Gud har gömt sig någonstans och inte bryr sig. Och David grubblade mycket över det här, som det står i vers 3. Hur länge ska mina tankar mala? Mitt hjärta ängslas dag efter dag. Han försökte liksom hitta en lösning. Varför är det så här? Och han låg vaken om nätterna och tänkte på detta ofattbara att Gud inte bryr sig. Kanske ändå ska det se annorlunda ut imorgon. Men när han vaknade nästa dag så var Gud lika frånvarande som dagen innan. Och han fylldes ännu mer av oro. Har du någon gång känt det så i ditt liv? Om inte, så kan jag nog säga, du kommer att få göra det. Hur länge ska mina fiender triumfera? Davids kris förvärrades av att det tycktes gå hans motståndare väl. Förresten, man har ju funnit Moder Teresas gamla dagböcker. Och vet du, hon skriver mycket uppriktigt att hon ofta under sitt liv kände Gud frånvarande. Men, säger hon, jag förtröstade på Gud hela tiden. Men jag kände inte att han var närvarande. Så upplevde David. Varför dröjer Gud med att gripa in mot det onda och mot de onda, de människor som gör det onda emot dig, Gud? Varför fördröjer Gud uppfyllelsen av sina löften? Ja, du vet ju hur Abraham och Sara, de var fortfarande mycket gamla egentligen, och ändå blir de utlovade en son. Inte nästa månad liksom skulle detta börja ske, inte nästa år. De fick vänta i 25 långa år, och hela tiden så sjönk ju oddsen för att det skulle vara möjligt för dessa åldrande makar att få ett barn. Var fanns Gud under alla dessa år? Nog tänkte de säkert många gånger, Gud har nog glömt oss. Gud har gömt sig för oss. Om man tänker på Josef också, han fick ju profetiska drömmar att han skulle bli någonting av en central gestalt inför vilken hans egna bröder skulle komma att buga sig. Istället så hamnar han i ett egyptiskt fängelse, oskyldigt dömd och satt där i många år. Och en av hans medfångar blev frigiven tack vare Josef, och medfången lovade att han skulle tänka på David när han kom ut. Men han glömde bort Josef. Och Josef kände säkert under de här åren i fängelset, Gud har glömt mig. Det blir ingenting av de där drömmarna. Ja, så såg det ut. Och om vi går framåt till Nya Testamentet så kan man ge många exempel på det här. Vid Betesda-dammen låg en sjuk man. Han hade varit sjuk i 38 år innan den dag då Jesus äntligen kom och botade honom. Men han hade nog tänkt många gånger under de här långa 38 åren, hur länge ska jag behöva ligga här egentligen? Gud har glömt mig. Det har han gjort. En annan dag, en sabbatsdag, så var det en kvinna med krok i rygg, plågad, står det, under 18 år innan Jesus förbarmade sig över henne. Och kvinnan med blödarsjukdom, livet av blödningar, i 12 år stod det angivet innan hon rörde vid hörntofsen av Jesu mantel och upplevde hur nytt liv strömmade in i hennes kropp. Hur länge fick Jobb vänta egentligen? Lång, lång tid. I ett bredare perspektiv skulle man kunna undra också, som Guds barn åtminstone, och utropa, hur länge ska du dröja, Herre, med att förhindra det ondas framfart i världen? Hur länge ska du tillåta att dina barn förföljs som de görs idag? Hur länge ska du dröja med att upprätta ditt rike, din rättfärdighet och din rättvisa på jorden? Så här kan det väl inte få se ut, Herre, ändå. Hur länge dröjer det till dess du kommer? Hur länge, Herre? Fyra, så övergår Davids klagan i en intensiv bön. Se på mig, Herre. Svara mig, Herre min Gud. Och det är precis som om David ville säga, titta på mig, Herre. Ser du inte hur jag har det? Förstår du inte? Säg någonting ändå. Svara mig, Herre min Gud. Lägg märke till hur han mitt i sin ångest ändå säger, Herre min Gud. Avslöjar ändå en personlig relation till Gud. Att han mitt i sin ångest ändå säger, min Gud. Han håller fast vid den relationen. Han ser Gud som en personlig vän. Min Gud. Och han beder, ge ny glans åt mina ögon. Låt inte mig få somna in i döden. David känner sig nästan som han skulle dö. Jag orkar inte längre om du inte bryr dig om mig, Herre. Och uttrycken ny glans åt ögonen, det står om Davids vän Jonatan när han var ute i striden. Och man hade förbjudits att äta någonting, dricka någonting, vilket inte Jonatan visste om. När han trött och utmattad hittar en honungskaka och äter av honungen. Och det står då att hans ögon fick glans igen. Såklart. Så kände sig David. Och han ber, låt mig få, jag är så utmattad, jag är så uttröttad, rent mentalt och andligt i min kamp över din tystnad. Om du inte griper in så dör jag orkar inte mer. Ge ny glans åt mina ögon, Herre. Och i vers 5 så argumenterar han, som redan har varit inne på, att det vore väl ändå fel, Herre, om dina fiender, om mina fiender, för de var identiska, skulle få jubla över att Davids, mig som du ändå har utsatt till kung, de skulle finna, han orkar inte längre, titta, han ger upp. Då jublar de. Och David tycks mena att hans egen ära står i spel, att Guds egen ära står på spel. Om inte Gud griper in och gör någonting, då kan de i praktiken peka på mig och mitt elände och säga, vad är det för sorts Gud som han hänger sig åt och som inte alls bryr sig om honom? Ja. Nu har han tagit oss med ner på djupet, verkligen. Och det är gott, för där kan vi befinna oss. Men här vänder hela salmen mot sin avslutning. Hela bönen tar en annan inriktning. Inte för att Gud plötsligt har brutit in och liksom löst problematiken och svarat på Davids bön. Nej, Davids omständigheter är fortfarande oförändrade. Men Davids perspektiv är förändrat. Han börjar nämligen besinna vem Gud är. Och han tänker lita på att Gud är ju fortfarande god. Och David liksom beslutar sig för att inte fokusera på sitt elände, på sig själv, utan på Gud. Och Gud har ju inte förändrats. Han är ju fortfarande god. Ja visst, ja, det är han ju. Och så säger David, jag litar på din godhet. Jag bestämmer mig för att hålla fast vid din godhet. Inte på grund av ett specifikt bönesvar som jag äntligen har fått, utan på grund av vem du är. Du är densamme igår, idag och i all evighet. Och jag litar på din godhet. Jag bestämmer mig för att hålla fast vid din godhet. David tänker egentligen utifrån gammalt testamentligt perspektiv på det förbund som Gud hade ingått med sitt folk. Och Gud hade lovat folket trofasthet och kärlek. Han hade ingått ett förbund som han hade lovat att inte bryta eller svika. Ett förbund liknande ett äktenskapsförbund, vet, när man lovar att vara varandra trogna in till döden skiljer oss åt. Det var så Gud hade slutit ett förbund med Israels folk, att stå fast vid sin trofasta kärlek. Så David säger, jag tror på din nåd, jag tror på din godhet, jag litar på din trofasta kärlek. Jag vet att du har sagt att du ska inte svika. Men han sitter fortfarande i väntrummet och undrar liksom, när? När? Men han väljer att inte fokusera på sin väntetid, utan på vissheten om att läkaren finns där med all sin kunskap och kärlek och godhet och skicklighet att ta sig an min problematik. David säger liksom till sig själv, jag vet att den store och gode läkaren har mitt namn på sin lista. Och det räcker för mig. Han har mitt namn där. Okej, då är det lugnt liksom. Han kanske också tänkte på vad Asaf, en av hans körledare, skrev i en av sina psalmer. Psalm 77, det står det så här. Är Gud trofast? Är Guds trofasthet slut för all framtid? Är hans löfte upphävt nu för all framtid, för evigt? Är inte längre Gud god mot oss? Och det underförstådda svaret, naturligtvis inte. Det är inte slut med hans trofasthet. Han har inte brutit sitt förbund med oss. Självklart har han inte upphävt sina löften mot oss. Självklart har han inte slutat att vara god. Och när Israels folk under profeten Jesaja tid klagande påstod sig vara övergivna och bortglömda av Gud, då svarar Gud genom Jesaja, kan då en mor glömma sitt barn, så att hon inte förbarmar sig över sin egen livsfrukt? Såklart inte. Och även om hon kunde glömma sitt barn, skall jag inte glömma dig. Se, på mina händer har jag upptecknat dig. Och det som Gud hade sagt, att han har inristat sina namn. Ja, så betyder faktiskt det hebreiska grundverbet. Inristat sina namn, våra namn i sina händer. Som ett tecken på att vi är föremål för hans omedelbara uppmärksamhet. Där står vi upptecknade. Ja, vad skönt. Vad stort. Han själv har låtit sig såras för att vi aldrig i evighet ska vara bortkomna och bortglömda av Gud, utan egentligen för evigt få vara hans heliga i hans heliga närhet. Kan man säga så här, att Guds händer sårades i Kristus för att våra namn skulle ristas in där för evigt. Kristi sår, som på något sätt faktiskt ska finnas kvar i den himmelska världen. Det står, Johannes ser ett lamm som såg ut som hade det varit slaktat. Att någonting av korslidandet ska påminna oss om även i den himmelska världen. Vad Kristus, Guds son, har gått igenom för vår skull. Och utgör en ständig påminnelse om att vi är hans för evigt på grund av såren. På grund av korset, där han i egenskap av Guds son själv upplevde största tänkbara formen och djupet av övergivenhet. Min Gud, varför har du övergivit mig? Så ropade han. Gud vet själv liksom vad det är att vara övergiven, vad det är att känna sig övergiven. Guds överordnade syfte är alltid att dra oss närmare sig själv genom korset. Närmare sig själv genom svåra passager i livet. Inte så att han har behag till de svårigheter som du och jag drabbas av. Men han använder dem för högre syften än det kortsiktiga perspektivet som du och jag förmår fatta. Och han tvingar liksom allt som händer oss i den här världen, i den här trasiga och fallna världen av besvikelser och sjukdomar och motgångar. Han använder det för sina goda syften. Allt tvingas samverka till det goda, står det, för dem som älskar Gud. Och det högsta goda, det är att vi ska likbildas med hans son Jesus Kristus. Någon har sagt att allt för ofta försöker vi använda Gud för att förändra våra omständigheter. Medan Gud använder våra omständigheter för att förändra oss. Jag säger det igen. Ofta försöker vi använda Gud för att förändra våra omständigheter. Medan Gud använder våra omständigheter för att förändra oss. Det betyder att Davids uttröttande tillstånd, hans stressande år av ständiga förföljelser, av att leva i fruktan för sitt liv, inte var bortkastade år för Gud. Utan de åren har många av saltarsalmernas skatter blivit skrivna. Tänk dig det. Och nu finns de där nedtecknade för att hundratals miljoner människor under 3000 år har funnit tröst. Och kunde David känna så, då får jag också lov att känna så. Och så har det blivit till en välsignelse att David upplevde de här tiderna. Och vet du till exempel att många Nya Testamentets brev aldrig skulle ha blivit skrivna om det inte hade funnits problem och konflikter och kriser i de tidiga kristna församlingarna. Och så använder Gud de breven till hjälp och tröst för oss som församling idag. Det är inte ute med oss. Gud har inte glömt oss. Och det är inte slut med hans barmhärtighet. Inte heller våra sorger, dina sorger och våra bedrövelser som församling är bortkastat material i Guds händer. I Guds suveräna händer. Han är den store krukmakaren som kan börja om gång på gång, om och om igen när det inte riktigt blir som hade tänkt sig. Och han börjar om i sin trofasthet till dess att hans höga syfte med oss är uppnådda. Gud vare lov. Kanske han använder våra prövningar för att hålla oss nära honom. Om inte David hade utstått det här hade hans bön och rop till Gud inte blivit till. Så han kanske låter vissa saker inträffa för att vi ska ändå hålla oss nära honom. Guds högsta mål är inte att lösa alla våra problem utan att göra oss heliga. Passande för en himmels tillvaro. Fienden ska inte triumfera. Gud ska triumfera. Precis som David nu avslutar salmen. Ska vi också få lust att sjunga till Herrens ära. För han är god. Han är god mot oss. Gud har koll på oss. Han vet om oss. Han vet att vi alla sitter i väntrummet. Med olika problem. Av olika skäl är vi där. Det står till och med i klagovisorna faktiskt. Herren är god mot dem som väntar på honom. Och så står det, det är faktiskt gott att i stillhet hoppas på hjälp från Herren. Det är gott för oss att vänta. Så även om ni inte tror det eller ser något tecken på att du just nu är under Guds, eller att Gud är uppmärksam på dig, så är du sitter där i väntrummet och undrar varför gör inte Gud någonting. Just nu när du sitter i väntrummet och när vi som församling kan göra det, så är vi föremål för Guds behandling. Just nu. För Gud är inte vår väntetid bortkastad tid. Den är i högsta grad Guds behandlingstid. Det är nu som Gud jobbar med oss. Som jobbar med dig och mig i våra bedrövelser. Många här idag, är jag säker på, väntar och längtar efter Guds ingripande. Låt oss be då om andens frukt som är kärlek, glädje, frid, tålamod. Tålamod. Gud är god. Låt oss be om visshet om detta. Att det inte är slut på hans barmhärtighet. Den är var morgon ny. Ja, den är evig. Den är gränslös. Som en fader förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig vår himmelske fader över oss. Gud vare lov. Låt oss bedja. Fader i himmelen. Vi beder bönen. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja. Så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten, och härligheten, och evigt. Amen. Herre, så ber jag särskilt för dem som just under den här predikan har känt, det här var till mig. De män, de kvinnor, yngre, äldre, jag ber att de inte ska förtvivla, utan veta att deras namn är skrivna i livets bok och i dina händer. Kommer din helige ande över din församling. Trösta oss, Herre, med din barmhärtighet, med din godhet. Vi öppnar oss för dig. Lovat var ditt namn. Du är god. Vi ska jubla över din frälsning. Vi ska sjunga om din godhet. I Jesu namn. Amen.